Ikväll när vi har förbönsgudstjänst så ska vi läsa till en början ur Kolosserbrevets andra kapitel. Verserna 6 till och med 10. Kolosserbrevet 2, 6 till 10. Ni har lärt känna Herren Kristus Jesus. Lev då i honom, med rot och grund i honom. Allt fastar i den tro som ni har undervisats i, och låt er tacksamhet överflöda. Låt ingen göra er till fångar i de tomma och bedrägliga vishetsläror som bygger på mänskliga traditioner och kosmiska makter, och inte på Kristus. Ty i honom har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning. Och i honom, som är huvudet för alla härskare och makter, har ni nått er fullhet. I Kristus, i honom, i gemenskapen med honom, där finns allt. Tillsammans med honom, i påverkan av honom, när han är levande för oss och påverkar oss med sitt liv. Då når vi vår fullhet. Och när han blir allt i alla, då är så att säga hela verket avslutat. Det är det vi ser fram emot. När vi lever i honom, med rot och grund i honom, då kommer någonting att flöda ut ur oss, nämligen tacksamhet. Tacksamheten är inte en plikt, utan det är en underbar gåva. Du ber väl Gud om tacksamhetens gåva då och då? Gode Gud, gör mig tacksam. Därför det är ju inte så givet att man behöver vara tacksam. Vi stod i matkön igår, var det väl, att tala om hur det är att sköta riktigt gamla människor. Och någon sa så här, att det finns egentligen bara två typer. Det är de bittra och de tacksamma. Och det brukar inte vara någon speciell korrelation mellan människoöde och det ena eller det andra. Det är inte så att de som är tacksamma har sluppit lindrigt undan, utan det brukar ofta vara tvärtom. Det är de som har haft det riktigt besvärligt. Vilket är bäst? Vilken typ behöver mest psykofarmaka? Svar de bittra. Du ber väl om tacksamhetens gåva. Att bli utrustad med tacksamhet. Därför det här ordet tacksamhet, det är nu ett väldigt finurligt ord när vi går till grekiskan. Därför att det är grekiskan besläktat med ordet som betyder nåd. Nåd och tacksamhet är på något sätt konstruerade av samma substans. De är gjorda av samma material. In i dig flyter nåd och ut ur dig flyter tacksamhet. Det är bara två olika ord för samma sak. Det är Guds heliga ande som verkar. Det är den där källan, du vet, med porlande vatten, det där evigt friska och klara vattnet. Tacksamheten som porlar ut. Och att få den heliga andes hjälp att så att säga öppna stängda kanaler, så att man på nytt ser vem han är och vad vi har att tacka för. Det är ett viktigt böne. Gode Gud, gör mig tacksam. Inte nödvändigtvis genom att ge mig ännu mer, utan gör mig tacksam där jag står idag. Gläd er i Herren alltid. Åter vill jag säga, gläd er. i Herren. Vad då i Herren? Jo, i samvaron med honom, i gemenskapen med honom, i påverkan av honom, när han är levande i oss och får uppväcka tacksamhet i oss. Det kommer oftast till sin rätt faktiskt om man ber Herren, gör mig tacksam. Jag vill nog säga det som ett personligt vittnesbörd, att ibland kan man känna sig ganska både trött och torr i själen när man reser runt mycket som predikant och liksom ofta stressar runt och så här. Och så vill man i alla fall kunna få ha något att ge. Herre, gör mig tacksam. Och det brukar fungera. Herren är där och påminner. Du har väl inte glömt det, och du har väl inte glömt detta, och du har väl inte glömt när jag bevisade mig härlig den gången, och du har väl inte glömt vem jag är. Nej, det är klart, det har jag ju inte gjort. Och så flödar källan igen. Tacksamhet. Tacksamhet är ingen plikt, utan det är ett ljuvligt utflöde av Herrens heliga ande. När vi nu ändå botaniserar lite grann i språket här och konstaterar att orden för nåd och orden för tacksamhet är nära släkt med varann, så hittar vi ett tredje ord. Och det är det ord som vi brukar översätta med nådegåva, karisma. Det hör också till samma ordfamilj. Glädje, tacksamhet, nåd och nådegåva. Alla de fyra orden är besläktade med varandra. De är syskon i samma familj. Och ikväll så tänkte jag faktiskt få uppehålla mig en liten aning vid det här med nådegåvor. För temat för det här ashramet, åtminstone för mina bibelstudier, är lite grann detta att jag skäms inte för evangelium. Och jag har en känsla av att det finns många kristna som liksom lite grann blivit utbrända på det här med nådegåvor. Vi hade ju karismatisk väckelse för så där en 10-15 år sedan. Och det talades mycket om nådegåvor och det skrivs många böcker om nådegåvor. Och det söktes nådegåvor. Och man bläddrade i Bibeln och hittade att det står i Bibeln att alla har nådegåvor. Det står i första Korinthierbrevet 12. Vill du ha svart på vitt så kan vi ju slå upp. Elfte versen till exempel. Allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som han själv vill. På var och en. Du slipper alltså inte undan om du trodde det. Och det där det tittade man ju på mycket och smakade på mycket för så där ett decennium sedan. Och somliga de upptäckte nådegåvor och andra gjorde det inte. Och i gammal vanlig stil fick vi ett A-lag och ett B-lag. Precis som när pingströrelsen var ny och det fanns tungotalande och icke-tungotalande pingstvänner. Och de senare gick som fula ankungar i sitt eget samfund. På något sätt så är det väl så här att vi behöver få de här tingen avdramatiserade för oss. Därför att andens gåvor är ju ingenting som vi har råd att avvara. Det är ändå en underbar och fin utrustning. Den är given för att församlingen ska kunna uppfylla sitt uppdrag. Och det är gott att se att det här är inte till för ett fåtal utan för alla. Men hur ska vi avdramatisera detta på rätt vis utan att på något vis förringa gåvans storlek eller värde? Jag tror man gjorde det misstaget när det begav sig att man allt för mycket överbetonade de övernaturliga aspekterna av nådegåvorna. Det blev allt för mycket tal om kraftgärningar. Det blev allt för mycket tal om profetia. Detta är underbara nådegåvor och vi är uppmanade i skriften att söka dem. Men egentligen så måste vi förstå det här att en nådegåva är inte som ett stort andligt paket som liksom dimper ner i famnen på en plötsligt och rätt vad det är så är man över en natt förvandlad till profet eller till helbrägdagörare eller något sådant. Det händer att Gud kallar folk på det viset, men det är inte det ordinarie. Alla kan inte upptäcka sina nådegåvor på det sättet. Utan det nu jag vill använda de här, den här lilla språkleken så att säga, den som finns i grekiskan men är svår att se i svenska. Och så skulle jag vilja säga så här att när Herrens nåd strömmar in i dig och tacksamheten strömmar ut, då är ju tacksamheten en kraft i ditt liv som på något sätt börjar inspirera dig till att göra saker. Den ene kanske får en väldig lust i att åka ut som missionär. Den andra får en väldig lust i att koka kaffe. Den tredje får en väldig lust i att ta hand om församlingens bokföring. Den fjärde får nästan ostillbar lust att predika. Det kanske ni tycker om mig till exempel. Man får aldrig stopp på dem. En femte börjar sjunga lovsång. En sjätte drar sig in i sin kammare och börjar be till Gud och öva förbön. Hur ska jag veta vad som är nådegåva? Jo, allt det som är inspirerat i tacksamhet. Men jag får säga så här att nådegåvan är den tacksamhet som flödar ut när Guds nåd flödar in. Och det behöver inte vara ett smack övernaturligt. Det kan vara precis hur naturligt som helst. Ta det här exemplet med församlingens bokföring. Det låter ju väldigt krasst. Du vet, det kommer ingen bokföringens nådegåva plötsligt flygande på en så att en människa som aldrig någonsin har sett en kassabok förut plötsligt börjar föra debet och kredit och betala in sociala avgifter och allting som han aldrig gjort annat. Nej, naturligtvis inte. Han måste ha suttit på skolbänken i många år och lärt sig bokföring. Han kanske till och med måste vara auktoriserad revisor. Men vad är det som gör det till en nådegåva? Jo, det finns en tacksamhet bakom. Det är ett uttryck för tacksamhet och inte bara för plikt. Tror du mig eller tror du mig inte? Vi ska titta i Romarbrevet 12, ska du se. Därför att jag tror att man mycket gjorde det misstaget att vi allt för mycket läste första Korinthierbrevet 12. Där det står om profetia och vishet och helbrägdagörelse och andebedömning och sånt här. Och så tänker man, hoho, ja, det är ju övernaturliga grejer alltihopa, det klarar jag aldrig. Och du vet, du ska alltid dra i bromsen, dra hårt i nödbromsen när det där ordet dyker upp i ditt inre, det klarar jag aldrig. Därför det är med säkerhet fel uttryckt. Du kan inte klara någonting. Så det ska inte avhålla dig från att vara nyfiken. Utan istället så får vi gå till skriften och se att det finns ett helt spektrum av företeelser som kallas nådegåvor. Somliga saker är väldigt naturliga, somliga är väldigt övernaturliga. Sen finns det alla sorters blandningar däremellan. För Romarbrevet 12 innehåller mer av naturliga gåvor och är därför viktig som en komplettering. Vi läser från 6:e versen. Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått. Profetisk gåva i förhållande till vår tro. Tjänandets gåva hos den som tjänar. Undervisningens gåva hos den som undervisar. Tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar. Gåvan att frikostigt dela med sig. Att vara nitisk som ledare och att med glatt hjärta visa barmhärtighet. Här har du en underbar blandning av naturligt och övernaturligt. Vad är det då som gör att det är nådegåvor alltsammans? Jo, det finns denna tacksamhetens, nådens inflöd och tacksamhetens utflöd. Det finns en andens inspiration till de här gärningarna. Konstigare behöver det inte vara. Ibland så blir vi, vad ska vi säga, lite karismatiskt romantiska och lite karismatiskt överhettade. Och då får vi för oss att en gåva att leda lovsång, det är då någonting som ska flyga på företrädesvis sådana som aldrig har hållit ett instrument i näven och inte har sångröst. Ty det ska ju vara andligt alltihopa, det får inte vara något naturligt i det här för då är det kött. Så är det ju mera undantagsvis, som bekant. De flesta som får gåvan att leda lovsång, de hade nog sångröst innan det hela började. Och egentligen är ju det här väldigt idiotiskt tänkt. Jag menar, vem satte dit sångrösten från början om inte Gud? Paulus, han är ju en underbar människa till att undervisa. Och jag menar, hade han levt idag och vi hade fått chansen att testa honom, vad tror ni han hade hamnat i på IQ? Intelligenskvot? Ja, han hade väl legat någonstans runt 160 eller så. Han måste ju varit en rätt så begåvad karl. Och då kan man tycka det att ja, det var ju bara kött alltihopa. Nej, det var det inte. Därför att han drivs av tacksamhet. Köttet igenkänns inte på att det är gåvor som man hade med sig när man föddes. Utan köttet känns igen på att man gör någonting för egen vinnings skull. Det är kött. Jag kan leda lovsång för att bli den präktigaste lovsångsledaren i världen. Då är det kött hur andligt ens kan verka. Men om jag sjunger falskt och spelar fel och inte håller takten men är tacksam, så är det ändå en nådegåva, förstår ni? Och det finns många nådegåvor som kräver mycket, mycket övning och mycket arbete. Vi hade vännerna inifrån Karleby här i år. Och Jockum satt och spelade piano här och vi sjöng till. Och jag har känt honom några år och följt honom och sett hur han har fått växa och mogna i tjänsten och leda lovsång. Och han gör det med större och större frimodighet, större och större innerlighet. Och han har ju fått sitta där och klia tangenter ganska länge innan han kommit så långt att han kan göra det utan att tänka på tangenten, utan att tänka på Gud. Undervisningens gåva talas det om här. Jag har fått gå igenom en eklut för att lära mig undervisa. För jag var en gång i världen universitetslärare i anatomi. Alltså för blivande läkare. Och jag minns fortfarande med en rysning min första föreläsning. Det var då under senare delen av 60-talet och studentmarxismen var utbredd. Och studenterna sa ifrån precis vad de tyckte och tänkte och lite till. Och jag var rädd och nervös och skakis och orutinerad och allt. Och stod där framme vid tavlan och mumlade och ritade och tafflade bort alltihopa. Och jag minns fortfarande en student på sista bänken som med en nonchalant gest slog upp Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning framför ansiktet på sig. Bara för att liksom markera. Jag dröp ut ur den föreläsningssalen. med en rännil av svett ut efter ryggen. Och tänkte att antingen får jag lära mig det här eller också får jag ägna mig åt något annat. Sånt här flyger inte bara på en. Det kan behövas mycket träning. Det kan behövas mycket arbete. Det som kännetecknar en nådegåva är inte att man får den i narkos. Utan det som kännetecknar en nådegåva är att det är någonting som utövas i tacksamhet mot Gud. Och därför kan det vara så att om du känner en kallelse att koka kyrkkaffe i församlingen varje söndag och du gör det av tacksamhet i Herren, ja, då är det din nådegåva. Om det är det sätt som känns spontant och riktigt och naturligt för dig att uttrycka din tacksamhet till din Herre, då är det din nådegåva. Ja, men det kan man ju inte gå på stan och skryta med. Jag har nådegåvan att koka kaffe. Nej, men vem har sagt att du ska skryta? Vi har fått för oss att det här ändå är som en ros i knapphålet, det här med nådegåvor. Och inte ska väl jag ha någon nådegåva, och nej, jag sträcker mig inte efter så stora ting och så. Den här falska ödmjukheten. Gör det av med den. Om den hindrar din tacksamhet, så ser för allt i världen till att du blir renad i Jesu blod, så du blir av med den. Ty detta handlar om att när Herren blir levande och verklig för oss, då kommer tacksamheten att flöda. Och den kommer att inspirera dig till någonting som är inlagt av Herren i ditt väsen. Både när du föddes som jordisk människa och när Herren födde dig på nytt med sin heliga ande. De där båda tingen strider inte mot varandra, utan det är ofta så att Herren tar naturliga anlag i bruk, kompletterar dem med kanske övernaturliga påbyggnader, om jag så får säga. Och sedan använder han allt sammans. Konstigare är det egentligen inte. Och när vi ser det på det sättet, då kan vi börja tänka, ja, men det kanske ändå är så att vi alla har nådegåvor. Vi kanske alla har något uttrycksmedel för vår tacksamhet. Det är oberoende av om man är handikappad eller inte, om man är utvecklingsstörd eller inte. Om han har alla fysiska och psykiska resurser i behåll eller inte. Vare sig man är frisk eller sjuk. Om det bara finns tacksamhet inom mig och något sätt att uttrycka den tacksamheten, så är detta så att säga grunden för en nådegåva. Och det är därför som det är viktigt att vi läste nyss i Kolosserbrevet. Vi ska bara leva i honom, med rot och grund i honom. Allt fastar i den tro som vi har undervisats i, och låta vår tacksamhet överflöda. Jag tycker en av de största tragedier som har drabbat kristenheten är att vi har gjort om tacksamheten till en plikt. Ett sorts usch, jag borde tacka fast jag gör inte det så ofta. Jag är en så dålig kristen, jag tackar inte. Ja, tacksamheten blir ju jättetråkig om man gör så där. Det tar ju bort hela gnistan i det hela. Det blir ju aldrig några nådegåvor på det sättet. Men om du liksom erkänner, Herre, jag är beroende av dig också för tacksamheten. Också den är ditt verk i mitt liv. Förlös och frigör tacksamheten. och ge mig det uttryck för tacksamheten som så att säga du genom din heliga ande har valt åt mig när jag föddes och när jag föddes på nytt. Då blir det inte så förfärligt konstigt och märkvärdigt. Då kan vi säga att ja, men herre, vi kanske skulle börja på ny kula med det här med nådegåvor. Det kanske inte är så att det är något A-lag och något B-lag. Utan det kanske är så att anden är en och densamma. Men uttrycksformerna är många handa. För tacksamhet. För glädje. Gläd er i Herren alltid. Åter vill jag säga, gläd er. Fröjd i Herren är vår starkhet. Låt oss be tillsammans. Herre, på förklaringsberget så är det lätt att vara tacksam och att erfara hur tacksamheten söker sig uttrycksformer i ens liv. Det är lite värre när allt går en emot. Det kan vara svårt i smärtans och sorgens dagar. Ditt ord talar om detta att kunna vara tacksam i alla livets förhållanden. Och det om något är kanske övernaturligt. Det är kanske det allra övernaturligaste i alla nådegåvor. Men om det är den övernaturligheten vi sträcker oss efter i första hand här, så tror jag att vi också med tiden ska erfara hur du svarar på våra böner. Ibland så proppas kanalerna igen. Och det vanligaste är väl att vi låter självömkan få plugga till kanalerna. Så att tacksamheten dör. Därför att vi tycker synd om oss själva. Vi ber här att du renar oss ifrån självömkan. Det är oberoende av om vi har det svårt eller inte. Vi ber att tacksamheten på nytt ska få flöda i våra liv. Vi ber att du ska påminna oss om vilken härlig Gud du är. Lova Herren min själ och förget icke vad gott han har gjort. Det är ju det vi gör, Herre. Får vi bönesvar så glömmer vi av det. Får vi det inte så minns vi det tills vi dör. Och tacksamheten försvinner. Påminn oss, Herre, ikväll om allt vad ljuvligt du har gjort i våra liv. Och träd fram, Herre, så att vi får se dig sådan du är. Så tacksamheten får börja flöda. Och låt oss få växa i tacksamhet under dagar som kommer. Och låt oss få upptäcka de tacksägelsegåvor och glädjegåvor och tacksamhetsgåvor som du vill ge åt alla i din församling. Och låt oss frimodigt få uttrycka vår tacksamhet både i din församling och utanför, i ensamheten med dig och tillsammans med andra. Herre, vi prisar och tackar dig. Amen.